reportaget.
I gatuplanet på Sundsvalls museum i Kulturmagasinet så finns det nu en utställning som heter Nyfiken på, som berättar om tingen om Sundsvall genom 400 århundraden. Och Tina Johansson, du är intendent här på museet och du ska berätta lite grann om den här utställningen som kommer att finnas tillgänglig ända fram till någon gång på våren 2025. Mm. Och vad ska man vara nyfiken på när det gäller just den här utställningen?
För det första så är Sundsvallsborna redan väldigt nyfikna på vår historia. Och då när det blir ett sånt här 400-årsjubileum så tyckte ju alla på museet att nu tar vi den här möjligheten och berättar historien från stadsgrundandet då, som bas. Och vad skulle vi då utgå ifrån? Jo, vi skulle ju utgå ifrån våra samlingar och se, kunde de hålla för att berätta historien framåt? Från 1621 egentligen då fram till idag. Och det tycker vi nog att vi har lyckats med. Att ändå hitta de här föremålen. Ibland väldigt få från vissa århundraden. Men sen så har vi då kunnat få de här föremålen att liksom berätta historien. Och det har varit djupdykning i historia. Och det är inte bara vi som har gjort den i museet. Vi är anställda allihopa. Utan vi har ju också tagit in allmänheten. Vi har tagit in folk som är lite experter på historien. Vi har haft med Mittuniversitetet och vi har haft med de som är kunniga inom vissa delar av historien utifrån intressanta föremål. Och sen har vi lånat in där vi tycker att ja, men här försöker vi låna in för att det här är ju ändå en sån viktig del av vår historia. Så den bygger på det och kommer man hit så får man ju se de här föremålen som kommer att att kunna öppna upp för berättelserna och med kunskap om sin egen historia och med kunskap av eget hantverk och så kan ju de här föremålen öppna upp för andra berättelser, egna berättelser, personliga berättelser. Och det har vi också fått till den här utställningen. Så att det är väl många som har varit med och bidragit med texter bakom de här.
Och hur har ni då gjort den här tillgänglig för besökarna?
Ja, vi har ju föremålen i centrum verkligen här som vi har lyft upp och även använt bilder. Har vi ju gjort ur vår fotosamling, filmer, när filmen väl kom. Vi har ju en film som är Sundsvall 300-årsjubileumsfirandet då, för 100 år sedan då. Hur såg den ut? Och vi funderar ju på att filma nu också inför vårat firande då, som kommer att också gå av stapeln. Sen finns det vissa inspelningar också då som man kan lyssna till, röster som finns här. Och barn har vi med, 4-5-6-åringar som sjunger, bland annat vid 1600-talet då. Just salmer, liksom en salm, den blomstertid nu kommer till exempel, och lite lekar. Det är väl på det sättet man kan få ta del av den här. Och sen är den ju väldigt, tycker jag, estetiskt gjord. Väldigt tillgänglig när det gäller platsen och utrymmet och belysningen i de här montrarna, i de här olika montrarna som är byggda här av våra tekniker. Med både färgen, liksom den här varma gula färgen på montrarna kontra den här lite jordiga, lätta, ljusa, bruna. Och inuti de här glasen då så har du en härlig grön färg som bara gnistrar liksom av den här blomstertid egentligen då. Så man kliver in här så ska man uppleva lite Sundsvall ur naturen på något sätt. Vi har sten, någonting som ser ut som stenar och de är väldigt, ser väldigt verkliga ut också, men att det är vår granit som är grunden vi står på. Fönstren rakt ut går ju ut mot kajen och hamnen. Det är ju vattnet, havet, närheten för handel. Och sen har du då jorden, det här jordiska och solen. Och sen har du det gröna spirande, våra skogar och växter.
Kommer ni att kunna erbjuda syntolkade visningar?
Vi har dem inte inplanerade. Det har vi inte. Det är ju också så, man måste söka budget för sånt också. Så att, men den står ju så pass länge så det vore ju väldigt intressant att få göra det. Verkligen, för att tillgängliggöra den så. Mm.
Nu tänkte jag att du ska titta på några utav de här delarna i den här utställningen som kanske du är extra nyfiken på att vilja snacka om för våra läsare i Spotlight. Vi står alltså under en högtalare som hänger från ovan och det ser ut som en fyrkantig vit platta.
Ja, det kallas för ljuddusch. Så här får du en dusch med sång. Och sen har de också en lek som de också tar i här efter den här. Och den här, de här beställde jag av de här barnen då på kulturskolan. Och de fick sjunga den därför att det var en psalm från 1600-talet skriven om den tid som är väldigt, väldigt tuff tid att leva i. Vi har ju en modell av Sundsvalls första stad om man tittar på den här framme.
Och då tittar vi ner i en monter från ovan och vad är det vi ser?
Ja, här ser vi då ett exempel på hur staden då byggdes upp vid Åkroken där universitetet ligger idag. Men att det var en väldigt bra plats att bygga en stad på. Den blev utvald av Gustav den andra Adolf och hans närmaste som tyckte att här har vi vatten runt om som skyddar den här. Det blir ju som en liksom halvö som går ut där. Så har du vatten runt om och så får folk känna sig lite skyddade där. Och så byggde man ju även ett jättestaket som var liksom 5 meter högt runt den här då med tullportar. 2 tullportar som man byggde i det här. De här husen är ju timrade och de är ju timrade av bönderna själva. De som flyttade in hit då, till staden. Och de har ju gjort ett val att vilja flytta in hit. Man påbörjar det här 1621. Och 1624 skrev kungen under liksom, det här brevet då. Och då blev det då egentligen staden började därifrån. Men då hade redan folk börjat flytta in och börja bygga sina hus. Men han hade ju ett problem, den här kungen då, med att folk inte så gärna ville släppa sina hus på landet och de ville ha sitt hantverk där och sin jakt och sitt fiske som de har haft sedan lång tid och inte måste tvingas in till staden. Så det var ju flera då som protesterade egentligen så att det gick så långsamt att få folk att flytta in hit så att han var tvungen att komma med lite någonting som kunde locka om att flytta in i det här privilegiebrevet då. Så skrev han ett nytt då när han undertecknade 1624 Gustav den andra Adolf då och sa då att ja men med det här så befrias ni från knekttjänst och det var ju en höjdare för det var ju lika med döden att gå ut som soldat ute i de här krigen för det här är ju fruktansvärd tid, det är ju liksom från 1621 och fram till 1721 så har du krig i 72 år. Så människor var tvungna liksom att bara leva i hela tiden. Även om krigen oftast skedde i andra länder. För det var en strategi att göra det i Polen och i Tyskland. Och inte på hemmaplan för att då drabbade lokalbefolkningen väldigt hårt. Men här drabbade ju de som bor lite överallt här uppe i norra delarna och regionerna runt här. Också, de blir ju liksom utskrivna ut till det här kriget. Men då har du det valet att flyttar du in till Sundsvalls stad, då blir du befriad från knekttjänsten. Så det var faktiskt några som gjorde det här då. Det var 7 bönder i början och 7 smeder som gjorde detta. Plus att de också blev skattebefriade under 12 år. Och slapp tullavgifter under 4 år då. Men det var de här liksom de första då som fick de här rättigheterna då, plus fiske ute i Bremen och Lörudden. Men det tog ju tid, så att vi har med sammanlagt liksom med de här männen och med fruar och några drängar och piger så är vi uppe i 200 stycken ungefär under den här tiden som kommer hit. Men du ska också veta då att i de här protesterna så är det ju en som Peder Pedersen som skriver och klagar verkligen. Han tycker att Sundsvall må vara i helvetet som blev byggt i mellan Hudiksvall och Härnösand och att alla de som flyttar in dit är loppor, prackare, skinnare och skaffare. Alltså lurendrejeri folk bara så. Men det jag tycker att det är jätteviktigt att prata kring den här tiden, det är människornas historia, verkligen. Och när de lever i de här krigsåren, det här tröstlösa eviga kriget, plus att det är en tid som man kallar för lilla istiden, 1600-talet, där du har så många skördar som misslyckas. Du har snö in i juni månad och sen börjar det igen i augusti, så folk hungrar. Pesten sprider sig i omgångar. Folk dör på gatorna. Skaror av tiggare. Både barn och kvinnor och män är ute och tigger. Så det är ett hårt liv. Men ändå så samlas man för att sjunga de här sångerna. Med tro om en blomstertid som ska ändå. Man hoppas någonstans. Och det är ju det här man ser hos de här människorna. Att leken, dansen, festerna, bröllopsfesterna. De blir flera dagar för att människor måste få glömma det sorgliga och det tråkiga och ha roligt. Och det är ju det här som är människans kraft egentligen. För annars skulle man bara lägga sig ner och ge upp. Och det gjorde inte de här, fast en del gjorde det och de gick ju under. Men de flesta de kämpade vidare. Därför tycker jag den är så fin, den här sången som barnen sjunger och räven raskar över isen är också från 1600-talet. Lekar som blimbock, buller i bock, hur många horn står det upp. Alla de här lekte ju vuxna och barn tillsammans. Och det ger ändå någon form av en tro framåt som jag tycker är viktig att hålla med sig. När det är hårt och svårt och människorna måste gå i kyrkan verkligen, de tvingas ju inte kyrkan på söndagar och i timmar och lyssna på predikningar. Men det är även i kyrkan så står ju prästen och berättar vilka som ska tas ut i kriget. Och pratar om sjukdomar, pratar om människornas syndande. Han pratar om hur det går i kriget och går det dåligt, då är det människornas fel. Och har många då misslyckas med skörden och så. Det är ju inte så att de tänker att det är lilla istiden och hur den har kommit till. Kylan är ett straff från Gud. Så då straffar Gud de som har syndat. Det är liksom de som är resultatet av det här. Så de sitter där och lyssnar till allt detta. Och när svälten blir som allra värst, som är 1674, det är då man måste ytterligare liksom öka på den här bestraffningen, och då hittar man vissa som ska straffas. Och det är då de här häxeriprocesserna drar igång så stort. Man måste ha någon som är skyldig, peka ut dem, och så börjar det. Och den blir ju enormt stor då innan den slutar och blir störst i Ångermanland och i våra områden. Och då har jag ju den här, för att komma in med den här kyrkan och så är ju det här en härlig tavla av nattvarden. Där Jesus har sin position som vanligt i mitten. Och något så ovanligt som många frågar. Vem är det som sover i hans famn? Är det ett barn? Är det en kvinna? Vem är det? Hur får man ihop hans lärjungar i det här? Och det är faktiskt Johannes som, en väldigt ovanlig bild också, när han ligger där så avslappnad och ser så mycket ung och ljuvligare ut än de här som är skäggiga, de andra lärjungarna. Så ser han så väldigt ung och ja, lite vek ut nästan. Och det är Johannes då enligt alla tolkningar, och sen är det de andra lärjungarna runt om. Och man kan då peka ut vissa, som Judas kan man peka ut, som då har en penning på sig i handen. Så 1600-talet var det mycket symboler, och de här symbolerna finns ju med i alla, liksom, alla de här kända konstverken från nattvarden. Och den här, den fanns faktiskt, den skänktes till Sundsvalls första kyrka, som då byggdes vid Åkroken. Uppe vid Väderkvarnsbacken på höjden där. Och den skänktes då av borgmästaren i Sundsvall som var konstintresserad, han och hans fru. Så de hade nog den här hemma ett tag, för den har skänkt 1644. Men den han var med i första kyrkan följde med när de flyttade kyrkan, när stan flyttade närmare hamnen då, närmare havet till. Så hamnade den här också i Sundsvalls andra kyrka då. Och sen så när ryssarna sen kommer hit och bränner ner stan 1721, så är det ju kyrkan som klarar sig, för man brände ju inte ner den. Men den kommer sen också sen att skickas, som många gjorde, kyrkan när man renoverade eller byggde nytt. Så skänktes såna här tavlor också ut till såna här fiskekapell. Och då skänktes den här till Bremen. Så då fick den plats i den kyrkan. Och där såg jag den för första gången. För ja, det var när jag var där 2020 och kom in i den här. För jag ville se den, jag ville tänka på fisket och allt det här som var grunden för Sundsvalls första stad. Så då såg jag den här, och sen såg jag att det stod 1644. Och sen var jag bara, oj, vi måste få låna in den här. Och det fick vi då. Så därför hänger den här. Och liksom med en blick in i det här som jag pratade om, kyrkan och människor som hade en väldigt stark tro också på Gud och hur man ska förhålla sig och så. Mm.
Ja, vad vill du visa Spotlights läsare mera?
Här var det ju, som arkeolog är jag väldigt intresserad av att gräva i historia. Och när då stan flyttar hit till liksom runt Vänggåvan och torget, det som är torget idag, där låg ju kyrkan. Kyrkan flyttades till en plats där stadshuset ligger idag. Och rådhuset låg mittemot Knaust. Så man ställer sig vid Knaust och tittar tvärs över. Då vet man att där låg själva rådhuset då. Och då finns det en bild, en jättefin akvarellbild som är målad. Och ofta så här, man gjorde sina kartbilder på det här viset då, för att visa hur det såg ut. Så att den har vi här som bakgrund då, där vi ser att Vänggåvan, fontänen Vänggåvan var en bra stor kärn. Alltså mer som en sjö. Och då väljer man ju plats nära vatten på det sättet. Man tänkte att här skulle man kunna hämta dricksvatten. Men det visar sig att det inte är så bra vatten. Så man måste ändå ta sig ut liksom till Sitsjöbäcken, Grevebäcken. Där kan man hitta vatten som man kan laga mat med då. Men det här var bra till boskapsdjuren då. Men då hamnar liksom centrum på det sättet. Man sätter då kyrkan då, dit gick ju hela den här sjön. Den gick ju fram över där taxistation och allting är, och in i torgsidan. Så det var en ganska stor sjö då. Och då låg ju kyrkan nära sjön, och rådhuset låg också nära sjön och havet. För havet gick längre in också. Närmade sig mot Knaust till då. När det här då byggdes på det här sättet, så hade man ju en gravgård också, begravningsplats runt kyrkan. Så att den begravningsplatsen sträcker sig ju under stadshuset och söder om stadshuset en bit, och in bit runt mot torget till. Och det finns ju gravar kvar idag under det här. Och den här var ju helig till att börja med, den här gravplatsen. Så att man skulle ha kvar den som gravplats, och man skulle fortsätta att begrava folk. Man har ju den här Lovisa Ulrika kyrkan som man kommer då vid mitten av 1700-talet. Då bygger man ju den där kyrkan är idag. Och sen skulle man fortsätta begrava här. Men det gjorde man ju inte, utan man hittade ju nya gravplatser. Och då glömdes det här lite grann bort. Liksom. Det fick vara då. Och sen var ju inte kyrkan, man rev ju den här kyrkan då när man byggde nya Lovisa Ulrika. Och så var det liksom när tiden går så försvann de här gravarna lite ur minnet. Så bygger man stadshuset ovanpå alltihopa. Och då upptäcker man ju att när man grävde det här för avloppssystem 2012, då trillade fram skallar och ben från skelett som liksom piper som stod ut så här. Och då trodde man ju, i början när det var någon skalle som rullade fram, så ringde man ju polisen det första man gjorde. Men polisen såg ju också att det här var väldigt gammalt, det som var. Och då kom arkeologerna från länsmuseet och stoppade allt. Sen var det utgrävning som gällde. Och då tog man ju den platsen där de skulle fortsätta med sina avloppssystem. Och det man hittade där var ju flertal gravar då. Men i väldigt dåligt skick för att det är så blött. Det är så vattensjukt område. Men man hittade bland de fina sakerna som man hittade, så var det en ung flicka som var begravd. Ogift, som man kallar för Kristi brud då. Inte fått barn och inte blivit gift, inte hunnit med det livet. Då begravdes hon liksom en krona då, Kristi brud. Kronan kunde också kallas för begravningskrona. Och den där kronan var liksom inlindat också med silvertrådar och sidenblommor och rosetter. De där sidendelarna, de blev som liksom blommor runt hela den här kronan. Plus att hon hade vacker klädsel också, så hon tillhörde ju ett bättre skikt. Så här är det bilder lite grann från den kronan då. Ser inte så väldigt fina ut så här när man ser dem, för att de är ju ganska dåligt skick. Därför kunde jag inte låna föremålen, utan fick nöja mig med bilder på dem.
Och man kan säga att det här är en inbyggd monter då, i en tillfällig vägg.
Ja, en tillfällig specialvägg, en specialmonter liksom, som vi gjorde, som vi har ritat, och så här ville vi ha den. På det här sättet skulle det liksom visas de här, och belysningen skulle vara på det här viset. Sen har man ju hittat pipa där nere också, piper och tobak. Man vet att tobaken kom in med knäktarna, de som kom tillbaka. De få som återvände, de lärde sig ju tobaken, att använda tobak när de var ute i Polen och Tyskland då. Så tog de med sig den här traditionen. Så då har man hittat såna här piper också. Och så är det intressanta här är ju att man låter den döde få med sig en pipa med tobak. För att liksom ha någonstans en tro på livet vidare också. Plus att det är ett mynt med också, som var en sån karompenning, som är en tradition från järnåldern. Ja. För att man ska ro över till andra sidan och inte bli en osalig ande som spökar.
Det känns som att det är mycket man kan bli nyfiken på. Och jag tänkte du kunde få välja en monter till innan vi gör ett avslut och en summering. Nu blir det svårt.
Nu blev det svårt, riktigt svårt. Det är ju indelat som i 1600-tal, 1700-talet har vi ju här. Och 18- och 1900-tal. Och sen kommer nutiden här med pokalerna.
Mitt i rummet alltså.
Mitt i rummet, ja, precis. Och vi har ju inte så mycket nu insamlat från vår egen tid. Men jag har jättesvårt att välja. 1700-talet är ju fortfarande den drabbade tiden. Liksom. Så att kriget går ju vidare. Det tar ju slut vid 1721. Och då börjar den gyllene freden, som man säger. Och det är då saker och ting händer verkligen i Sverige. Vi har, och på andra länder också. Men den här freden betyder för oss utveckling. Och för Sundsvall betyder det båtbyggerier, det betyder färgerier. Människor kan äntligen andas ut lite och börja fundera på sitt liv framåt och planera en hel del också. Så det är intressant här i den här som är 1700-talsdelen. Och den som vi har då här är ju vargen som vi har lånat in från Länsmuseet. Men det är Fiant Sverige som är där i en glasmonter. Och han stod ju här och skulle försvara Sundsvall mot det ryska anfallet med 6500 soldater som kommer med båtarna in hit mot en styrka som är ungefär 400 här. Så det var ju en väldigt stor skillnad. Men han kommer ju överleva denna fiant. De får ju backa och de kommer att ha sin sista strid i Selånger. Och han blir skadad, fiant. Men kom med sin häst som tar honom då till Klingsta, så kommer han bli omhändertagen på en gård där. Och vaknar upp. Och de har ju liksom tagit hand om honom verkligen. Och där får han vila, äta upp sig, få såren läkta. Och då skänker han sin värja till dem på gården. Som tack. Innan han ger sig iväg igen. Och den där värjan blir kvar på den här gården i, ska vi se, fram till 1921, i 200 år i deras släkt. Tills en handlare, Omel, kommer och köper upp den. Han kommer med sin cykel. Han får runt med sin cykel och cykeln är väldigt inne. Sådär. Och då kommer han att ha de här bra lång tid igen. Och sen kommer de och skänkas till Länsmuseet i Härnösand.
Och jag ser också att det finns en del stenbumlingar här i utställningen. Och det finns en liten skylt där nere vid golvet som talar om att rör den ej.
Nej, just det. För att det är många som tror att det är riktig sten. Att den går att sitta på och lägga sig ner på och ha det jättebra. Liksom bara picknicka på nästan. Men det får man ju inte. Utan de är ju liksom konstgjorda stenar av en duktig konstnär. Men de ser ju jättehärliga ut. Det är mossa och det är lite lava som växer på dem. Och man ska kunna datera dem ut efter hur mycket lava som växer på dem egentligen. Men väldigt naturtrogna är de. Sen följer ju den här livet. Sundsvall växer på olika sätt. Den kliver in i 1800-talet och en utveckling med fotograferingen som blir väldigt viktig i Sundsvall. Framförallt för många kvinnor som hittar sitt yrke och kan försörja sig själv. Ensamstående kvinnor med barn. Sömmerskor som blir fotografer. Annars var det ju vanligt att man kom från borgarfamiljer och kunde få en betald fotografutbildning. Men de här som kom sen, efter dem, de fick möjlighet att lära sig av de fotografer som fanns här också. Och lärde upp sig och sparade till sin kamera liksom då. Cirkussällskap med en som balanserade på lina. Hon uppträdde ju så och var jättestor och livet, hela hennes familj var liksom cirkus. Men hon kommer att krossa sitt ben då vid en vagn, då, en vagnshjul, och har en möjlighet att klara sig sen som fotograf. Och sådana historier finns det ju med här. Sen finns sjukdomarna med. Det har ju koleran och TBC. Som kommer här också under 1800-talet, och koleran som är fruktansvärd sjukdom som man trodde att kopparplåtarna skulle rädda dem ifrån om man bar en kopparplåt på sig runt halsen. Men det är rent vatten som är A och att brunnarna inte smittas av utedassens, det är för de ligger alltid bredvid varandra i många, många platser som på Norrmalm. Sen är det begravningskarameller bredvid där som visar både dop, en dopkaramell har vi här och några bröllopskarameller, och sen är det många begravningskarameller. Och det här var också en tradition som var väldigt stor på 1800-talet. Sockret betydde ju mycket. Socker var ju en lyxvara också som kom in här på 1700-talet också. Och kommer vi in i 1900-talet då kommer vi in i krigen igen. Första och andra världskriget. Vi är inte med i krigen, men vi är drabbade. Och det är stor hungersnöd. Det är 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet. Det är hungersnöd som kommer hela tiden. Och den här stora hungersnöden här också då med hungerkravallerna 1917 kommer ju tillsammans med den styrka där alla kvinnorna gav sig ut och letade kol, potatis och ställde krav mer och mer, så kom ju även rösträttskraven, kraven till 8 timmars arbetsdag, och de kommer då att vinna den här kampen och få den här rösträtten 1921 då, när de får rösta för första gången då, som gäller alla. Så det är en positiv utveckling där kvinnorna har dragit en väldigt stor roll i det hela. Så det är barnomsorg, och vi har även de finska krigsbarnen, en klänning som hänger där som jag lånat in från en kvinna som heter Helena, som var 4 år gammal när hon kom som krigsbarn och sattes på tåget, skildes från sin pappa, åkte spark över isen och lämnade den här 4-åringen ensam och med namnbricka runt halsen. Och då har jag lånat både namnbrickan och klänningen, och man ser hur hon har bitit i den här namnbrickan. Hon har varit rädd när hon har åkt. Man har ju sett de där tågen på bilder, och det är ju barn uppe, ungefär som du har hatthyllor, och överallt sitter det barn förutom de vanliga sätena liksom. Så det är ju 70 000 barn som kommer till Sverige under den här tiden. Så det är också en viktig berättelse. Ovanför är det samiska skidor, så då blir det samiska berättelserna från 1600-talet och alla århundradena, och hur de fortsätter att kämpa för sina rättigheter med markområden för renarna så att det inte ska bli gruvor och gruvdrift överallt. Då. De får fortsätta sin kamp. En skjorta som visar på det judiska Sundsvall finns med, och berättelser till den också då. Och sen går vi vidare med 30, 40, 50-talet när vi får lite maskiner och teknik och en tvättmaskin och eltvättmaskin. Kvinnorna slipper stå där ute på isen och tvätta kläder. Och sen har vi ett silversmycke, och det är ju det romska då. med de här smyckesaffärerna då, som också försäljningen fanns här. Men vi har ju mycket när vi också samerna här, så här har vi ju tagit de grupperna verkligen som fick också uppleva frustration och skiljas från sina föräldrar som krigsbarn, som vi får idag också. Vi får ju ensamkommande som kommer från krig också. Men här blev de ju väldigt, väldigt mottagna då. Väl mottagna de flesta av dem. När man tittar på det här armbandet då, så är det ju i våran samling, och det är Rosa Taikons då. Och här kan man ju också se att här man, judiska rättigheterna som kommer allt mer med att de får gifta sig också med en kristen, och de får öppna butiker och affärer som de vill. Så halkar det efter mer med romerna faktiskt en väldigt lång tid som de fick bo i sina husvagnar och tältläger, och sen måste de flytta efter 3 veckor. Så det är mycket av det, den kampen som finns fortfarande för att få alla mänskligt värde och rättigheterna och så. Så rättighetskamperna pågår fortfarande, och de ska man vara rätt om på många sätt.
Vad vill du då avslutningsvis säga till Spotlights läsare som har blivit nyfikna på utställningen, nyfiken på?
Det jag vill säga, det är också att tänka på. Hur ser det ut idag då, liksom, när man stannar i det här? Då? Vad är det som sker? Vi har gjort en massa rättighetskamper på vår resa. Vi ska vara rädda om dem så att inte de helt plötsligt bara börjar urholkas. Som det har varit med assistans till exempel för många. Den har ju minskat. Nu är man liksom lite rädd för det med abortfrågan också. Att den måste liksom få, som kvinnans rättighetskamp, så är den väldigt viktig. Och så går vi in i vår nya tid. Vi går med i NATO nu. Vi har aldrig varit med i NATO tidigare. Vi har alltid hållit oss liksom utanför de här 2 världskrigen. De sista som vi hade här.
Kampen går vidare. Det får bli dina slutord, ja. Tina Johansson, intendent vid Sundsvalls museum, som alltså håller till i Kulturmagasinet centralt i Sundsvall.
Mm.
Tack och hej!
Tack och hej!